Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tja, Jonas.
Tjena.
Det ska bli ett kul avsnitt idag.
Absolut.
Vi ska prata om poängentusiaster och de forum som de hänger på.
Ja.
Människor som liksom har hög kunskap i det här med att samla poäng. Och hur de gör det och vad de hänger och snackar om det och vad de gör med sina poäng.
Precis.
Typ så.
Ja.
Du är ju poängentusiast.
Absolut.
Ja, du är absolut det. Jag är väl det också.
Ja.
Det liksom hör till jobbet.
Precis. Kanske inte på samma nivå, men hyfsat hög nivå skulle jag ändå påstå.
Ja, jag är nog rätt mycket längre ner än vad du är.
Ja.
Men jag kanske har en, jag vet inte, jag har väl ett annat perspektiv på det.
Exakt.
Jag reser inte så mycket själv och sådär.
Nej.
Som du gör.
Precis.
Och som många andra poängentusiaster gör.
Ja, exakt.
Du, struktur kring det här ska vi återkomma till. Vi tänkte bara nämna att nu är ju Amex vouchers på väg att gå ut.
Exakt.
Så att vi bara kort inspelar om det där. Att har ni nu poäng och Amex vouchers som går ut 31 december. Då, vad då Jonas?
Då är det hög tid att använda dem.
Mm.
Vi har ju väldigt mycket att göra nu den här veckan.
Ja.
Så att det inte är garanterat att ni kommer få svar, men om du är Chatflies plusmedlem eller blir plusmedlem så kommer du garanterat få hjälp.
Ja.
Så då hamnar du först i kön.
Ja. Nej, precis. Det är mycket att göra och det är hög tid att hoppa in och få hjälp, och plusmedlemskap kan hjälpa.
Ja. Och det skadar inte att skaffa ett plusmedlemskap i förväg, för att det kan ta någon dag innan vi lägger in det och det blir så här, prioriteringen i kön funkar, så att
just det.
Det är bra att ha det fixat i god tid också, för då får man hjälp snabbare.
Ja, men det är bra. Okej, det var egentligen bara det lilla vi ville säga ju.
Ja.
Nu hoppar vi tillbaka.
Yes.
Vi har en struktur.
Yes.
Vi tänkte vi skulle börja med att titta på de forum som många poängentusiaster hänger på. Vilka är det?
Vi kan ju börja historiskt, och det var ju Flyertalk, och det var ju det första stora poängforumet. Grundades 1998 av en snubbe som heter Randy Peterson. Väldigt, väldigt excentrisk karaktär i USA.
Ja, vad kul. Förlåt, så vi ska prata mer om det här. Jag ville bara ge lyssnarna en liten struktur.
Ja.
Men så du sa Flyertalk nu, och sen finns det annat, ett i Norden som heter vadå?
Businessclass.se.
Exakt, så finns det lite Facebookgrupper och sånt där också.
Ja.
Sen ska vi ta igenom vad de här människorna då, och vad det är man ägnar sig åt på de här forumen. Och du tänkte liksom prata lite grann om hur det såg ut 2010 när du var tidig i det här.
Ja.
Och hur det mer ser ut idag. Det är rätt stora skillnader.
Absolut.
Och vi ska snacka inte bara flygpoäng utan även hotellpoäng, hur man använder dem och vad folk pratar om.
Ja.
Och sen ska vi snacka om något som vi kallar för livstidsstatus.
Exakt.
Och det tror jag många vet vad det är, men det är en stor grej här.
Ja.
Och slutligen, vad var det? Ultrahög status?
Precis. Livstidsstatus och ultrahög status, och båda de hänger ihop på ett sätt eller annat.
Ja, och det här vill ju alla ha.
Absolut.
Som hänger där.
Exakt.
Och sen ska vi knyta ihop säcken med att försöka prata lite grann om vad folk ägnar sig åt på forumen och hur det har förändrats.
Ja.
Och så.
Exakt.
Och det där tar en 20-25 minuter.
Ja.
Vi får väl se.
Absolut.
Du är på att prata om Flyer Talk.
Precis.
Berätta, vad heter han, sa du?
Han heter Randy Peterson, den här snubben.
Ja.
Och då var väl han, man kan väl säga att han var väl en pionjär inom internet, inom internetforum.
98.
98, exakt.
Ja, det var ju alldeles nytt då.
Ja. Och det är ju liksom ett amerikanskt forum, det är väldigt stort USA-perspektiv, men under åren så har det även växt, så att inte, från att inte bara inkludera de amerikanska flygbolagen och hotellen till att bli lite mer internationellt.
Men berätta nu, för att Flyer Talk är ju då ett forum online där liksom folk skapar konton och så går de in och ställer frågor.
Precis, så att det finns ju flera forumdelar då, och de är baserade på vilket bonusprogram.
Mm.
Och där kan du starta en tråd, så det finns antingen, ja, om du är nybörjare kan du starta en nybörjartråd, men sannolikt så kommer den raderas, så då kommer det hänvisas till en av de här mastertrådarna.
Mm.
Så det är väldigt långa trådar där det finns en wikipost där uppe, där liksom vanligaste frågorna finns.
Ja.
Så det är ju lite grann av ett nördforum skulle jag säga.
Och det är rätt så klurigt att skapa en ny tråd, säger du?
Precis, för att det är mycket som redan har avhandlat, så att låt säga att du är ganska ny där och du har en inte jätteenkel fråga men en halvenkel fråga enligt dem som du ställer, då kommer den sannolikt inte att leva kvar, utan den kommer kanske få ett svar och sen kommer en moderator in och antingen tar bort tråden och skriver ett argt medel om att men sök i forumen istället och så vidare.
Okay. De gillar inte när man lägger in dubbelt?
Nej, exakt. Man ska vara lite försiktig med att starta nya trådar. Men det är en bra resurs för att hitta information, så att om du verkligen vill lägga ner tiden och gå igenom de här trådarna, så finns det mycket kunskap att hitta.
Kan du berätta ett exempel då?
Ett exempel är ju British Airways-forumet, som är kanske det största bland de europeiska programmen.
Mm, okay.
Där är det en ganska speciell stämning.
Ja.
Men de är väldigt duktiga på att ha sådana här wiki-threads. Så att till exempel om du vill lära dig lite mer om hur det funkar med att uppgradera British Airways, så finns en väldigt bra tråd om just det.
Just det.
Och där finns det liksom en väldigt tydlig step-by-step-guide med hur det funkar med söka tillgänglighet och vad du ska boka och hur det genomför själva uppgraderingen.
Mm, okej, okay. Jag förstår. Men och du säger att det finns liksom forum inne i forumet, så att det finns olika rum kanske man kan betrakta det som.
Precis, och det är ju olika delforum, så att man har inte bara ett forum som handlar om vad som helst, utan varje delforum handlar om ett visst poängprogram.
Ja.
Eller till exempel, där jag brukar hänga mest i på Premium Fair Deals, det vill säga där de publicerar bra priser på first och business class biljetter.
Ja, just det.
Så det är väl egentligen den forumdelen som jag tycker är mest intressant.
Och varje sån här forumdel har olika trådar.
Ja, exakt.
Ja, och en tråd är en fråga egentligen.
Precis, och vissa trådar kan ju bli liksom flera hundra sidor långa och andra kanske bara är 5-6 inlägg.
Och där finns ju kanske någon tråd som föddes där på 90-talet och fortfarande lever.
Ja, sannolikt, ja.
Antagligen.
Ja, och det är förmodligen de amerikanska programmen där de har liksom längst trådar.
Ja. Men så, och på det här forumet då så har ju alla olika alias.
Precis.
Vad heter du om jag får fråga? Eller kanske du håller för dig själv?
Det vill jag hålla hemligt.
Ja, det vill jag hålla hemligt, jag förstår. Men precis, för att du heter ju inte ditt namn.
Nej.
Nej, och du är inte bild på dig själv heller.
Nej, exakt.
Är det väl det vanliga?
Absolut, så man vill ju vara lite anonym på de här forumen.
Och varför det då?
Det är en bra fråga, men vissa människor har väl kanske ganska höga positioner på sina jobb.
Ja, just det.
Och då kanske man inte vill bli outad.
Nej, och man kan ju såklart googla och då dyker ens namn upp och sådär.
Ja, och man kan ju tänka att de som hänger på forumen, det är oftast folk som reser mycket i tjänsten.
Ja, just det.
Så det kan ju se väldigt dåligt ut om en ganska högt uppsatt person på ett företag väljer att boka de här tokiga resorna bara för att tjäna poäng.
Ja, jag fattar.
Så att man slösar ju bort företagets pengar genom att hålla på att dumma sig.
Ja, att man kanske då betalar mer för att få fler poäng.
Ja, flyga business på ett visst bolag fastän man kanske inte behövde åka den resvägen.
Jag fattar.
Ja.
Det är ju ett väldigt bra anledning till att vara anonym.
Absolut.
Okej. Men sen också bara rent generellt, man älskar ju inte att ha sitt namn ute på nätet överallt.
Nej, exakt.
Nej. Men har vi väl också det där att när man gömmer sig bakom ett alias, då kan man liksom skriva vad man vill.
Absolut, det blir ju en lite hårdare stämning där i vissa av de här forumtrådarna.
Nu tycker du det är ganska diplomatiskt.
Ja.
Ja. Ibland är det kanske till och med riktigt jobbig stämning.
Ja, i vissa fall. Jag tycker Flyer Talk har varit där ändå ganska städat, förutom på de amerikanska forumen.
Okay.
Amerikaner har ju en tendens att vara lite mera...
Ja, de är lite vassare i kanterna liksom.
Exakt.
Ja, men det är intressant. Och de här forumen fungerar på det sättet att man då, om man nu lyckas ställa en fråga som de här moderatorerna tycker är okej och starta en ny tråd, så startas en tråd.
Ja.
Och så börjar alla bidra med svar.
Absolut.
Och så bollas det fram och tillbaka och man kan tagga varandra och svara på trådar och så vidare, eller hur?
Exakt.
Precis som trädgårdsforum eller egentligen vad som helst.
Ja, jag skulle säga forum är väl kanske något som håller på att dö ut, upplever jag.
Facebook har ju tagit över mycket av det där.
Ja, exakt.
Märker du en liten nedgång i trafiken?
Det är väl kanske inte, det kanske vi kommer till lite senare.
Ja, men okej, okay. Men så folk hänger helt enkelt där och sen så finns de här moderatorerna.
Precis.
Och de är ju liksom utsedda av communityn på något sätt.
Exakt, så vi kan ju gå vidare lite grann i evolutionen då från Flyertalk.
Ja.
Och i det här Flyertalk-forumet så finns också ett Sassur Bonus-delforum.
Okej.
Okay. Som blev ganska stort. Och det var ju väldigt mycket fokus på Skandinavien. Så det var ju många skandinaver och svenskar som hängde där.
Som surfade in där.
Exakt.
Mm, okay.
Och ur det här delforumet av SAS så var det ju en snubbe som heter Martin Björnström.
Ja.
En vän till oss.
Mm.
Som valde att starta ett svenskt forum motsvarande. Som
heter han var inne på Flyertalk där och skrev och läste om SAS Eurobonus.
Ja, så han var en av de första och han har ju varit i det här träsket många fler år än vad jag har varit.
Just det.
Så det var han och 4-5 grabbar till som valde att starta businessclass.se.
Ja.
Som då blev den svenska motsvarigheten till Flyertalk.
Mm, just det. Och det här fick ju fart.
Absolut, så det här var ju 2011 som det lanserades.
Mm.
Och det tog ju fart där mot hösten. Jag tror att det var någon D-artikel som gick ut.
Ja, jag har sett den några gånger.
Ja, och sen utifrån den så kom det en massa medlemmar.
Ja. Ja, och då liksom det blir relevant för alla som läste den här DI-artikeln att ja, men här finns någonstans där jag kan läsa om mina poäng och allting.
Absolut.
Så då föddes den.
Ja.
Och den funkar ju likadant.
Absolut, så att business class lever kvar än idag.
Ja.
Och det är ju ett stort forum, jag tror att det är närmare 100 000 medlemmar.
Mm, och det är ju nordiskt. Det finns en .no och sådär, tror jag.
Precis, det är ju ett svenskt forum från början, men sen finns det ju .no och .dk, men det är inte lika poppis bland norrmännen och danskarna.
Nej, okay.
Så i Norge finns det som heter Flyprat, så det är ungefär samma sak.
Samma sak, okej, okay, ja. Jag förstår. Och ja, okej, okay. Och sen så, här, det är de här två forumen. Sen finns ju då Facebookgrupper också.
Precis, så att Björnström då som startade Business Class,
mm.
Han sålde ju det för ett antal år sedan.
Ja.
Och sen så drog han igång en Facebookgrupp som där många av medlemmarna spillde över.
Just det.
Och sen finns det även lite andra Facebookgrupper, bland annat poängen med Eurobonus, som är väldigt stor.
Ja.
Så jag skulle säga att forumen är ju fortfarande väldigt relevanta idag.
Mm.
Men det har blivit mycket mer populärt med Facebookgrupper.
Ja.
Och
det är lite enklare kan jag tycka.
Ja, det är väl lite enklare och även om det är nybörjare så är tröskeln mycket lägre.
Ja.
Att gå med i en Facebookgrupp och ställa en fråga.
Precis.
Och det brukar också vara lättare att söka på om du har en specifik fråga. Så det finns en ganska bra sökfunktion i de här Facebookgrupperna.
Mm, det är bra. Okej, okay, och du, en sak som du nämnde här är att det har liksom gått åt ett visst håll. Det började, du tyckte det som att det började väldigt nördigt.
Precis.
Och sen blev mer mainstream. Kan du förklara lite?
Exakt, så hela den här poäng, man kan säga att hela poängvärlden och bonusprogram och sånt där, det är ju det som flygbolagen, det är deras liksom kassako så att säga.
Mm.
Det är väldigt stora profit centers för flygbolagen idag, till exempel SAS som inte hade kunnat existera utan Amex-samarbetet.
Just det, så där de säljer poäng till Amex.
Exakt, så att tidigare där runt 2010 där jag blev medlem, då var fokuset mycket på att flyga ihop poäng.
Mm.
Delvis så var det efter finanskrisen. Mm. Så många av flygbolagen var ju desperata efter kunder.
Ja.
Och då var man mer generös med att dela ut poäng. Så att i ekonomiklass så var det 100% av distansen oavsett om du köpte en billig eller en dyr biljett.
Mm.
Och i business var det 200% och i first var det 300%.
Just det.
Och det här skapade den där arbitrage-möjligheten. Att kunna göra mileage runs, så att du kunde boka billiga ekonomibiljetter och du kunde tjäna massa poäng och uppnå hög status och använda dem till att boka bonusresor i first.
Det är ju rätt intressant, så här befinner vi oss strax efter 2010.
Ja.
Och där har man då en himla massa, ofta män,
ja.
Som sitter på de här forumen. Och det man mestadels pratar om där är hur ska jag ut och flyga här, typ tillbringa 24 timmar i luften för att få upp så mycket poäng som möjligt.
Precis.
Och flyga själv.
Exakt.
Ofta sitta obekvämt.
Exakt, för då var ju fokus att hitta de här billiga ekonomibiljetterna.
Ja, just det.
Så att kunde du hitta en ekonomibiljett som hade väldigt flexibla routingregler.
Just det.
Vi kan ta liksom ett amerikanskt exempel att du kan flyga från Los Angeles till Dallas.
Ja.
Och då kan du flyga direkt och då är det kanske runt 1500 miles.
Mm.
Men den här biljetten tillåter routing via till exempel Phoenix, New York, Chicago och sen Dallas.
Ja.
Och då har du plötsligt tripplat eller fyrdubblat distansen.
För du har flygit en sån stor omväg.
Ja, men till mer eller mindre samma pris plus lite extra skatter för att du passerar flera flygplatser.
Okej, okay, just det. Men det som systemet bygger på är antalet miles man flyger.
Exakt, så inte vad du betalar för biljetten.
Nej, exakt. Och det är vad som kallas för en mileage, va?
Exakt.
Och det är ju där på 10-talet så liksom var det som folk mest snackar om.
Exakt, det var ju så man tjänade sina poäng, att genom att hitta de här billiga ekonomibiljetterna med flexibla routingregler,
ja,
som du kunde routa lite hur som helst och då tjäna väldigt mycket miles.
Hur många miles var vanligt att komma upp i en mileage run?
Det beror på, men jag skulle säga att de riktigt maxade kunde ju, jag skulle säga en bra mileage run är det väl minst 20-25 000.
Ja, just det.
De är riktigt, riktigt maxade. De kunde det vara upp till 40-50 000. Men då är det verkligen extremfall.
Ja.
Där du flyger liksom till Asien fram och tillbaka back to back flera gånger under en vecka eller en helg.
Men det är intressant då att man kunde få upp 30 000 poäng. Och då om man gjorde det liksom fem gånger, då fick man ihop en resa i business.
Precis, så då var ju målet att uppnå sin status och inte så mycket att få ihop till en bonusresa.
Ja, ah, det handlade mer om att uppnå sin status.
Exakt, så då var ju fokuset att uppnå hög status. Så vi tar återigen...
Men intressant, vad skulle man med sin status till för att hänga på flygplatsen i lounger?
Exakt, så att vi kan ta det amerikanska perspektivet. Det var ju att få fria uppgraderingar och inte så mycket lounger.
Just det, fria uppgraderingar får man ju med amerikansk status. Ja.
Exakt, så att på den tiden så var det ju American Airlines Executive Platinum. Det var ju, som fortfarande finns idag, men det var ju det man ville uppnå.
Mm-hmm, för då kunde du boka liksom ekonomi överallt och så blir du uppgraderad.
Exakt, så som Executive Platinum då får du ju, ja, då var man nästan garanterad en uppgradering till Domestic First Class.
Just det.
För att flygbolagen sålde inte de här First Class-platserna.
Nej.
Jag tror runt 2010 sålde de kanske 20%.
Ja, det var ingen, för det var efter finanskrisen.
Exakt.
Så det var ingen som köpte de här platserna.
Nej. Och
så kom du upp i den här statusen så fick du alltid en uppgradering.
Ja, och idag så är det närmare 80% som säljs. Ja. Mm. Så att nu, är det ju nästan, nu får du nästan ingen uppgradering alls.
Men det här är den amerikanska marknaden du pratar om.
Precis.
Hur var det i Europa då?
I Europa så var det ju för att uppnå Star Alliance Gold. Och tidigare där runt 2010, då var ju SAS Eurobonus Gold väldigt svårt att uppnå.
Okej. Okay.
För att de europeiska flygbolagen, de var inte lika generösa med att dela ut poäng. SAS på den tiden fick man, tror att det var 125 poäng för en billig ekonomiklassbiljett.
Mm-hmm.
Och sen köpte du en dyrare biljett inom Europa i business som fanns då. Då kunde du betala kanske 12 000 eller 15 000 och då få 4 000 poäng.
Och det var inte så bra.
Nej, och för att uppnå Eurobonus guld krävdes 70 000 poäng på den tiden.
Oj.
Så att det var mycket, mycket svårare i Europa att uppnå statusen än vad det var i USA.
Men det var ändå så att ni hängde på forumen och det var det ni ville uppnå?
Precis, för att då fanns ju genvägare. Det var ju genom att flyga med Star Alliance och hitta flygbolag som hade billiga biljetter i till exempel business då. Men där du kunde tjäna 200% av distansen.
Men berätta, vad ska man med Eurobonus guld till?
Det var ju Star Alliance gold.
Ja, precis. Så men då fick det är klart. Men då får du ju... Det har vi ju pratat om många gånger, du får ju lounge access och du får prioritet och du får allt det där.
Exakt.
Men det var det man var ute efter.
Absolut, och guld på den tiden var ju mycket mer exklusivt.
Okej, okay, så man känner sig mer vippad.
Exakt.
Man känner sig sedd helt enkelt.
Ja, sen där runt 2010 så var det ett grekiskt flygbolag som heter Aegean.
Mm, just det.
Ett litet regionalflygbolag som bara flög till, de flög till Paris och London, men sen var det ju mest liksom i närområdet i Grekland.
Ja.
De gick med i Star Alliance 2010 och deras poängprogram var ju lite unikt för att deras statusnivå, guld, var ju baserat på deras flygningar.
Ja.
Så i och med att de bara flög till regionala destinationer så var ju tröskeln för att nå guld väldigt låg.
Ja.
Så att då krävdes det 20 000 miles för att uppnå guld.
Ja.
SAS-silver, då krävdes ju 20 000 euro bonuspoäng. Så att för att uppnå guld på AGN så kunde du för lika många miles som ett SAS-silverkort kunde du få ett guldkort.
Just det. Och i och med att du var med i Starlines så vips blev du Starlines guld.
Ja, så förmånerna var ju de samma.
Ja.
Och det som var intressant då, det här var även under grekkrisen. Så att jag tror att Grekland på den tiden hade ju lite av ett dåligt rykte.
Just det.
Man levde mycket över sina tillgångar och folk var inte jätteglada på Grekland. då när du hade uppnått dina 20 000 miles så fick du guldkort. Och sen behövde inte du behålla det, utan det var liksom guld på livstid. Exakt, det fanns inget formellt krav på att behålla statusen, utan när du hade uppnått de här 20 000 så var det ditt.
Så var det ditt.
Exakt.
Så, och det här gjorde du?
Ja, så jag fick guld där 2011, 2012.
Men jag tycker ändå det är intressant, jag menar, tittar man idag på vad folk använder sina poäng till, vilket är liksom lyxiga resor i business och sådär, så kan väl jag känna att värdet av poängen där är rätt mycket högre än om det bara handlar om att gå före i kön och liksom hamna i en lounge, eller?
Absolut, jag skulle säga poäng.
Fanns det någon annan perk i det här guldkortet som du kände då var väldigt starkt?
Nej, det var väl egentligen bara loungen och det var väl det som man var ute efter.
Mm.
Just med de här poängresorna så poängen du kände var ju mer bara en positiv bieffekt av att ha nått status.
Ja, just det.
Man flyr inte miletrans för att få poäng utan de kunde man anskaffa via andra sätt. Så jag kommer till lite senare.
Ja, just det.
Och även då på den tiden, då fanns ju inte Amex 2-for-1 vouchers med SAS.
Nej,
eller det fanns, men det var inte på Starlines, utan det var bara på SAS-flyg.
Okay.
Så att poängen var ju bara liksom en fin fjäder i hatten och det var status.
Mm.
När det kommer till poäng då,
mm.
man ville flyga first och business.
Ja.
Och då var ju det stora fokuset där var att köpa poäng väldigt billigt.
Just det, för det är nästa grej. För att det ena var, som ni pratade om på det här forumet, var ju flyga ihop för att komma upp i status.
Ja.
Men nu, för att flyga för poäng,
exakt.
Då snackar vi köpa poäng.
Exakt, så man ville ju fortfarande uppleva de här first och business class-kabinerna på den tiden.
Ja, just det.
Men att flyga ihop poäng var kanske svårt beroende på programmet.
Mm.
Men på den tiden fanns ju några program som gjorde en business av att sälja poäng.
Mm, just det.
För att de kunde ju sälja poäng, tjäna pengar och sen låta folk lösa in dem på partners.
Mm.
Och sen göra, ja, det var ju billigare för dem att ta den här mellanskillnaden.
Och partners var kanske så här
Star Alliance.
Ja, lyckligt ovetande om att det här skedde nästan.
Ja.
Liksom det fanns inga kontroller för det.
Exakt, ja, det är väl lite grann vad SAS håller på med idag, men de säljer ju inte poängen direkt till kunden, de säljer dem via kreditkort.
Ja, just det.
Men på den tiden så fanns det ju då US Airways som då var medlemmar i Star Alliance.
Mm.
Där kunde man köpa poäng väldigt billigt. Och de hade oftast sådana kampanjer där du fick 100% bonus när du köpte poäng.
Mm.
Så att resor från USA var inte jättebilliga, det var ganska dyrt, men från Europa så var poängpriserna väldigt fördelaktiga.
Okay.
Så att du kunde köpa de här Euro Airways poängen och sen kunde flyga till Asien för väldigt billiga pengar då i first.
Mm.
Så att dollarn var ju också väldigt låg då på den tiden. Ja. Dollar kostade 6,50.
Just det.
Idag kostar den 10,50.
Mm.
Så att du kunde flyga first class till Tokyo eller Seoul för ungefär 11-12 000.
Otroligt.
Och på den tiden kunde det boka Swiss First långt i förväg och de släppte jättemycket bonusplatser. Och även Lufthansa First kunde det boka utan det här 14 dagars tjafset som finns idag.
Otroligt, tänk vilket arbitrage.
Ja, så att du kunde ju boka de här first class biljetterna långt i förväg och det fanns nästan hur mycket bonusplats som helst. Och du kunde åka ganska roliga routing så att de här agenterna då som satt i USA i någon liten småstad, de hade ju inte de bästa geografikunskaperna.
Okej. Okay.
Så att du kunde åka till exempel till Tokyo och liksom studsa i många delar av Asien fram och tillbaka.
Ja.
Och åka omvägar för att testa så många bra produkter som möjligt.
Ja, just det. Och då testa produkter, då menar du att du ville testa olika kabiner och sitta i och sådär.
Exakt.
Ja, vad kul. Okej, okay. Men förlåt, men det här med att flyga ihop poäng för status och köpa poäng som du är inne på nu. Vad var störst på de här forumen? Eller var det ungefär lika samma grej?
Det var ungefär lika. Så där ville man ju delvis ha sin status för att komma åt loungen när man flög på de här billiga ekonomibiljetterna.
Ja, jag fattar. Okej.
Okay. Och sen så var ju då poängen för att uppleva de här first och business class produkterna. Det var en helt annan sak.
Just det. Ja.
Så det var inte så mycket att man tog med sin partner på någon kul resa utan det var mest att man åkte själv.
Mm,
eller det är vad de här nördarna gjorde då.
Ja. Ja, men det har man ju förstått.
Exakt. Och sen fanns även då Avianca Lifemile som fortfarande än idag säljer poäng med ganska stora bonusar.
Ja.
Men det är inte lika lukrativt idag heller.
Nej, det hade vi väl annars tipsat mer om.
Exakt. Lifemiles då, de hade ju väldigt mycket buggar på sin online-sida.
Okay.
Så det roliga där, i alla fall vad jag tyckte var kul, det var att man kunde boka olika city pairs via andra city pairs. Som till exempel, man kunde flyga från Shannon till Sundsvall.
Aha.
I business class via New York.
Mm-hmm.
Och då prisades den som en enkel resa inom Europa. Så att...
och det här upptäckte folk online och sen publicerade de det på forumen.
Ja, det var väl lite hash-hash, men man kunde flyga bara för att liksom uppleva United och SAS Business som jag gjorde en gång. Jag tror jag betalade 3000 kronor för det privilegiet. Det var väldigt kul.
Alltså. Vilken grej.
Och sen fanns det även andra liksom exempel där man kunde flyga Lufthansa First från Tokyo till Kuala Lumpur via Frankfurt för, ja, motsvarande 5000 kronor om du då köpte de här poängen.
Poängen och gjorde det på det sättet. Liksom.
Ja, så att du kunde få liksom 24 timmar i Lufthansa First för inga pengar alls. Så det var lite grann de här kryphålen med Lifemiles.
Jag fattar, och det är intressant att höra då att de här, jag menar, mycket av de här tricken på forumen var ju värda mycket pengar liksom.
Absolut.
Ja.
Så att det här var ju den kunskapen som spreds på forumen som var guldvärd, ja, på den tiden.
Men de flesta gjorde ju egna resor, som reste ju själva, eller tycker du att det är... Liksom det här användes för familjeresor och sånt också?
Nej, nästan aldrig, utan det mesta var ju för eget
liksom.
Egen njutning. Så det var liksom man kunde få permission från sin fru för att åka iväg på sina resor.
Ja, ja, exakt.
Det var ju det folk gjorde.
Vad så de höll på.
Ja.
Men du, och anledningen till att vi berättar allt det här nu ganska länge är ju att det har ändrats ganska mycket.
Precis, så att den här roliga poängfesten med att kunna flyga billiga ekonomibiljetter och tjäna poäng på distans, det här började försvinna,
ja,
runt 2015. Det var även då som SAS ändrade sitt, det kanske vi kan nämna också, att
ja,
under det här då från, jag tror att det var runt 2012, så ändrade även SAS sitt system.
Just det.
Så att de började även där tilldela sina poäng baserat på distans och inte bokningsklass, så att du kunde flyga till södra Spanien,
ja,
i plus och tjäna 10 000 euro bonuspoäng.
Ja, precis.
Så på, vad blir det, 9 stycken sådana så kunde du då få en diamant.
Ja.
Det här började försvinna runt 2015-2016. Där de insåg att det är liksom inte lönsamt att dela ut så här mycket poäng på de här billiga biljetterna.
Mm.
Så det försvann.
Mm.
Och även de amerikanska flygbolagen, de gick då från att vara helt distansbaserade till att vara revenue-based, så att...
Ja, ju dyrare biljetter desto fler poäng.
Ja, så att,
ja,
du tjänade då dina poäng baserat på vad biljetten kostade, och det dödade de här mileage runs i princip helt och hållet.
Mm, men det tycker jag är rätt bra. Jag menar, jag har ju alltid ogillat mileage runs. Det är liksom miljömässigt så himla onödigt.
Ja, jo.
Ja.
Det kan man ha sina åsikter om.
Ja, det kan man. Men liksom, sen tycker jag att man ska resa, för det är viktigt ur andra orsaker. Men att bara sitta ombord på ett plan för att få poäng, det känns ju onödigt.
Absolut, och jag kan ju hålla med, det är en ganska stor del. Det, ja, jag såg då var att du kunde boka en businessklassbiljett och då få den här statusen på köpet på det, ja, som den då skulle åka på.
Ja, men absolut, det är vad det är liksom. Men det är bara, det som att folk utnyttjar det förstår jag ju.
Ja.
Men att flygbolagen sätter stopp för det förstår jag kanske ännu mer.
Exakt.
Ja. Men du, och det som händer idag då är ju att nu tjänar ju då folk sina poäng på kreditkort, vilket liksom har ändrat saker och ting.
Exakt, så att flygbranschen, det är ju en lågmarginalbransch.
Mm.
Så att ge bort en ganska stor del av sin marginal i form av poäng, det är ju inte så lönsamt för flygbolagen.
Nej.
Så att idag så tjänar du poäng, SAS till är det fortfarande baserat på vilken sträcka du flyger.
Mm.
Men det har blivit mycket mer kopplat till vad biljetten kostar.
Ja.
Så att idag så tjänar de flesta människor poäng via kreditkort. Det blir väldigt lukrativt.
Mm.
Med Amex 2-for-1 då, med värvningsbonusen och välkomstbonusar och uppgraderingsbonusar och allt sånt där.
Mm, precis.
Man ser upp och man byter kort och fram och tillbaka.
Och det är det som de här forumen har börjat handla om ganska mycket nu.
Precis, så där handlar det mycket mer om hur du kan maximera med bonuserna och liksom, ja, hur man, mm, kan värva sig och fram och tillbaka.
Ja.
Och vissa som kanske var mer eller mindre tillåtna metoder för att få de här bonuserna.
Det finns någonting med fintechbolagen, vad är det?
Precis, så det är också ett ganska nytt fenomen. Det är ju de här Revolut och Luna och alla de här. Att många av nördarna har hittat kryphål för hur man kan artificiellt maximera sin spendering på vissa kreditkort genom de här fintechbolagen.
Ja, just det. Du lägger in ett kort där och så gör du liksom överföringar i princip och så räknas det som en transaktion. Och...
Ja, exakt. Så vissa fintechbolag har inte kodat som kontantuttag och då så kan du tjäna poäng fastän du inte borde få poäng.
Mm, just det.
Och det är väl sånt som, ja.
Och mer har de här forumen trådarna börjat handla om det liksom.
Precis, och den här informationen är ju sånt som inte de bankerna och kreditkortsbolagen vill komma ut.
Nej.
Så det hålls ju ganska hemligt. Men vissa av de här, ja, vissa av trådarna är lite mer, det har blivit mer kryptiskt så att man,
ja,
kanske
alltså
inte...
Ja, att folk är lite tysta om det här liksom.
Exakt, och sen vissa nybörjarfrågor kanske tas bort eller tystas ner för att om det kommer ut så försvinner de här kryphålen.
Mm, just det.
Så att det finns...
Så vill man leta upp det här så får man gräva lite.
Man får gräva och sen handlar det om att känna rätt person och kanske få lite insiderinfo,
ja,
som inte får spridas vidare. Så att det är väldigt hush-hush.
Ja, jag förstår.
Men det vi tänkte komma till då, det var ju kreditkorten, att det har blivit så pass mainstream.
Ja.
Och en stor del av det här är ju de här värvningsbonuserna.
Ja, just det.
Amex har ju varit väldigt klyftiga med att sprida, det blir en slags ambassadörseffekt då.
Mm.
Av att jag som poängnörd har ett Amex Elite, jag lyckas boka en first resa, det är ju världens bästa kort, det är ultra fantastiskt, du måste skaffa det.
Ja, exakt.
Och sen så liksom blir det som en slags exponentiell ökning så att allt eftersom att folk värvar sina vänner och kollegor så är det ju allt fler som har dem i korten. Och det har ju blivit mycket mer mainstream.
Mm.
Och det är inte bara i Sverige utan även i USA.
Mm.
Där man märker att de här forumen, det handlar mycket mer om folk som har poäng från kreditkort utan att flyga mycket.
Ja.
Och som nu vill ha hjälp med att förbruka dem.
Just det.
Så det vi ser idag det är att folk, genomsnittspersonen sitter på mycket mera poäng än vad man gjorde för 10 år sedan.
Mm.
Och att det finns mycket mera poäng i omlopp.
Ja.
Så att även om poängpriserna kanske inte har reflekterats på samma sätt. Man tänker att det har gått mycket mer inflation, att poängpriserna måste ha 10-dubblat, vilket de inte har.
Mm.
Utan de kanske har höjts med 50-60, i vissa fall 70%.
Mm.
Så är det flera människor som har poäng.
Ja.
Och det menar att det finns mycket färre bonusplatser.
Och sen då, exakt, färre bonusplatser och sen mer då snack på de här forumen om hur man utnyttjar dem och sådär.
Exakt. Mm.
Och det är ju, det, som du sa, det är mer mainstream, det är mer folk, men det är också lite simplare frågor kan man väl säga. Eller hur? Det är liksom alla inte riktigt lika insatta som man var förut.
Nej, exakt, utan de frågor som folk ställer då, det är liksom vart kan jag åka mina 100 000 gör bonuspoäng?
Ja, just det, precis.
Och det är liksom vad folk på business class oftast vill ha hjälp med.
Ja.
Det är liksom en ny tråd för hjälp att hitta bonusresa.
Mm.
Har x antal poäng.
Mm.
Vill åka på jul och nyår. Hjälp.
Ja, precis. Ja, och det är där, ja, då kommer vi in också.
Ja.
Och du, bra. Och sen vill du snacka lite om hotellpoäng också.
Precis, så att ur ett skandinaviskt perspektiv så är ju då är Eurobonus kanske det mest stora programmet.
Mm, precis.
Men om vi då går tillbaka till de här nördarna.
Mm.
De tycker ju om att liksom hitta kryphål i andra program.
Ja.
Så jag kan ju bara säga från mitt eget perspektiv, jag har väl liksom tjänat och använt poäng från minst ett 15-16 olika bonusprogram.
Mm.
Allt från Aegean till Turkish och Alaska Airlines och American Airlines och de amerikanska programmen, Flying Blue.
Ja.
Så det jag tycker är kul är liksom att samla slattar på olika bonusprogram och använda dem till att hitta någon sweet spot och boka någon kul resa.
Mm.
Som nu senast bokade jag med Alaska Airlines Miles på Starlux Airlines till Taiwan.
Just det.
Det är liksom ett flygbolag som ingen i Sverige någonsin har hört talas om eller kommer att flyga med.
Mm. Men sådana nischade grejer snackades du nu om på forumen. Liksom.
Exakt.
Mm. Och hur kommer hotellpoängen in i det här då?
Exakt, så att hotellpoäng är också något som fortfarande är väldigt nördigt och nischat.
Mm.
I Sverige så pysslar man inte med hotellpoäng för att det är för komplicerat och svårförståeligt.
Ja.
De flesta människor samlar ju på hotels.com, de är stämplarna, som enligt mig är ett totalt värdelöst system,
ja,
men som är väldigt enkelt och lättförståeligt och det är därför folk håller på med det.
Precis.
Men det är många nördar, mig själv inkluderad, håller ju på med Hilton och Marriott och Hyatt-poäng.
Ja.
Där man ska vara lojal mot en viss kedja och du ska få status, till exempel guld via Amex Platinum eller diamant genom att status matcha och sen lyckas
skaffa uppgraderingar och hålla på.
Exakt, så man kan ju bo ihop diamant som jag gjorde för ett par år sedan, eller så kan man då försöka få det matchat fram och tillbaka.
Mm.
Så du kan matcha ditt Hilton Diamond mot Marriott och sen kan du matcha det tillbaka mot Hilton fram och tillbaka.
Ja. Och det är liksom, det snackas nu, om man tittar på de nördiga delarna av de här forumen så snackas det en del om det där.
Precis.
Ja, det är bra.
Och så även mycket Radisson som då var en ganska stor kedja tidigare men som nu har liksom dött för att de har ju ändrat sitt poängsystem. Så,
ja,
det, så är det är väl, hotellpoäng är väl kanske det fortfarande nördiga aspekter som lever kvar på forumen.
Det är en del som fortfarande är nördig, del som fortfarande lever kvar. Och sen är det här med uppnå livstidsstatus och höga statuser som också är lever kvar, eller hur?
Precis, så att tidigare så var ju då ett Sassier Bodes guld och diamantkort, det var ju liksom en väldigt, skulle jag säga, exklusiv grej, men det var väl något som bara frekventa resenärer kunde uppnå. De som faktiskt flög mycket.
Nu har var och varannan person har ett guldkort.
Exakt, så nu på senare tid så har man ju då kunnat uppnå status via kreditkortspendering. Till exempel har ett SAS Amex Elite och ett SAS Mastercard Premium så kan du ju i princip uppnå guld utan att ens sätta din fot på ett flygplan.
Ja.
Och det är väl något som vissa av de här nördarna kanske tycker är, ja, man känner sig kanske inte lika speciell längre när man är SAS-diamantmedlem.
Nej, visst.
Och då har ju vissa av dem försökt uppnå status i andra allianser och liksom statusar som är lite mera svåra och exklusiva.
Mm.
Och det som det här då hänger, går hand i hand med, det är ju att uppnå hög status och även livstidsstatus.
Ja, just det.
Så vi kan ju snacka om livstidsstatus först, då är det SAS Eurobonus Lifetime Gold.
Mm.
Och det har ju de flesta inbitna nördarna fått per automatik.
Ja, de har på, när man har haft det i 10 år.
Ja, då får man ju det.
Ja.
Så det har ju de flesta.
Precis.
Sen finns det också då lite grann inom Star Alliance har vi Miles & More, Hon Circle, som är...
Den är mycket svårare än då.
Ja, så det är väl egentligen den mest exklusiva frequent flyer-statusen du kan uppnå i Europa.
Mm.
Jag vill inte nämna, eller ja, man kanske ska nämna, inte nämna vem, men det finns en ganska prominent medlem på ett av de här stora forumen i Sverige,
ja.
Businessclass.se,
just det,
som då har flugit ihop Hon Circle.
Ja.
Och jag tror att personen i fråga har väl spenderat närmare kanske en 500 000, 1 miljon.
Ja, det är mycket pengar.
Alltså. För att komma åt den här statusen.
Ja, just det.
Och sen är det även att, ja, även British Airways, de har ju sin lifetime gold som man då kan flyga ihop på ganska kort tid om man uppnår 35 000 tier points under sin livstid.
Okej.
Okay. Så att det många av de här nördarna gör, det är att de ser det som en sport att kunna ha högsta status på livstid i alla tre allianser och sen försöka upprätthålla de här väldigt ultra exklusiva statuserna som Hon Circle, BA Gold Guest List och Concorde Room Card och även Flying Blue Ultimate.
Just det.
Och sen finns det även en nivå över det. Så att det är, ja, intressant.
Men det är ju för att man ska liksom knyta ihop säcken här, så det är ganska intressant för att liksom de här forumen har ju gått då från en väldigt nischad kunskap som är något som liksom få människor håller på med, och man är ganska liksom, man är ett community där som snackar om det.
Precis.
Och sen så har liksom hela den här poänggrejen blivit lite mainstream, varpå det har liksom bjudits in, det har kommit in en massa liksom mer vanliga människor in i de här forumen.
Exakt.
Och då har de här entusiasterna sökt sig mer till varandra och in på lite nischade grejer som du är inne på.
Exakt. Så att det är väl en liten, man kan säga det är väl en liten falang då ur det här forumet som har brutit sig loss. Som fortfarande är aktiva, som då håller på med de väldigt nördiga och nischade sakerna.
Exakt. Och det tycker jag är ganska, det är ganska härligt att de är nischade och har sin grej som de kan ägna sig åt. Jag förstår verkligen att folk håller på med det där.
Absolut.
Men det är intressant, för en del av dem har blivit lite elaka.
Ja, det är väl, det har väl uppstått lite mera fientliga stämningar mot det här nybörjar, de här nybörjarna.
Ja.
Och det är väl delvis de som kommer in och ställer en fråga. Jag minns att det var för någon vecka sedan, var det någon som frågade om man kunde bli uppgraderad på Thai Airways till Bangkok från Arlanda för att han hade ett Amex Platinum som han bokade med.
Ja.
Och han blev ju ganska utskrattad
i
trådarna. Så att det är lite hård stämning just för nybörjarna, och tröskeln har ju höjts ganska mycket.
Ja.
Vilket gör att många inte vågar ställa sina nybörjarfrågor i de här trådarna.
Och det är intressant, så varför tror du att de här då, det är ofta killar som har liksom anonyma namn, och varför tror du att de tycker det är okej att vara elak sådär mot folk?
Det är väl en bra fråga. Jag tror att man försöker väl kanske kompensera för något i ja, i det privata.
Något i barndomen kanske?
Ja, jag skulle säga, det är väl grejen med alla de här forumen. Det är inte bara liksom samla flygpoäng. Det är liksom foodies som går på de Michelin-restaurangerna eller folk som samlar på dyra klockor eller håller på och bygger om bilar och sånt där. Att man vill, man kanske var liksom lite mobbad som yngre och sen så vill man försöka överkompensera på det genom att försöka bygga en hög status i ett visst community.
Ja, just det.
Och då kan även uppstå väldigt mycket, ja, mycket liksom hårda känslor mellan folk.
Ja.
Och det är inte bara isolerat till frequent flyer community, det kan även vara liksom de här matforumen där folk,
ja, just det.
Ja, de, där kan det ju vara väldigt mycket storbråk mellan folk.
Mm.
Så jag tror att det handlar väl mer om folk som har ett specialintresse.
Ja.
Som kanske avviker sig från gemene man.
Men det kan ju vara, det kan vara vettigt ändå för oss att säga, vi har rätt många lyssnare och sådär. Och mycket människor som både är i det här communityt men även som är nybörjare i det. Och det är väl en bra uppmaning tycker väl vi till alla de som håller på och beter sig elakt och klankar ner på andra människor och uttrycker sig hårt, att de kanske ska sluta med det.
Ja, jo, det kan man tycka.
Ja.
Sen finns det väl också lite grann det här med att ja, anlita oss för att boka bonusresor.
Ja, exakt.
Där finns det också en ganska stor fientlighet. Att det är många som tycker att folk ser det som en sport att hitta bonusplatser.
Ja, just det.
Och det tycker väl jag också såklart, att det är kul när man hittar de här bonusresorna och det är kul att sitta uppe på nätterna och liksom söka tillgänglighet.
Mm.
Men alla har inte det intresset och inte den tiden, och då tycker de att det är skönt att kunna anlita en tjänst som Chatflights.
Ja, just det.
Just att få den hjälpen.
Ja.
Och det är väl det som vissa av de här personerna tycker är väldigt fel. De anser väl att det är moraliskt fel att betala pengar för något som man kan göra själv.
Ja.
Och det är väl exakt samma sak som att anlita en hantverkare. Jag tycker inte om att borra i väggar. Då kan jag lika gärna betala någon att sätta upp en gardinskena i taket.
Ja, exakt. Ja, det är otroligt vad de har blivit upprörda över det här.
Ja, exakt.
Ja, liksom, det är klart att i början var det ju väldigt jobbigt tyckte jag, för att jag tyckte bara att jag gjorde någonting bra.
Ja.
Att vi gjorde något bra.
Absolut.
Nu kan man ju lite grann strunta i de där killarna, för att deras röst spelar ju faktiskt ingen större roll.
Nej, exakt.
Men det är ju tråkigt att de ska behöva uttrycka sig så där hårt.
Absolut, så det är ju väldigt tråkigt. Ja. Och det är absolut inget, vi har ju inget emot dem, utan vi tycker bara att det är kul att liksom interagera.
Ja.
Det är kul att träffa dem också, jag känner ju många av dem.
Ja, precis.
Ja,
ja.
Så det är ju väldigt kul.
Ja, det är bra. Okej, Jonas, men du, det var kul att få din inblick i allt det här. Jag tycker det är väldigt speciellt, precis som du säger, det är samma sak med foodies och allting. Det här är liksom en community som är i många delar jättecool. Alltså.
Ja, absolut.
Och det är spännande. Man kan ju rekommendera, tycker jag, folk som inte har inblick för det här, gå in i de här forumen och titta, för det är mycket engagemang.
Absolut.
Ja, det är coolt.
Yes.
Ja, men tack för det då.
Ja.
Vi hörs.
Det gör vi.
Ciao.
Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.